I en serie program kommer jag att berätta om Martin Luther, om hans liv och hans samtid och en del om hans teologi. Jag som gör detta heter Carl Magnus Adrian från Öxnevalla. Vi kan fundera över den tid vi lever. Hur är det att vara människa just nu och här? På ett sätt är varje ögonblick mycket unikt. Ingenting är som förr och inget blir som det just nu är. Ändå är det kanske någonting som vi kan dela med varandra trots olikheter, olika sammanhang, kulturer, bakgrund. Om vi lär oss någonting av vår egen historia, hur ska vi så väl få nytta av det? Det sammanhang vi är insatta i, det är så mycket större än det vi ser, mäter och känner. I våra vanliga sammanhang så kanske det där med livet är det mest gudomliga som vi i allmänhet kan tala med varandra om. Gud är ofta ett omstritt begrepp, svårtolkat också. I vissa sammanhang är det lättare att tala om livet än att tala om Gud. Men ändå, det religiösa och det där med Gud, det kanske är mycket närmare oss än vi först tänker. Utan Gud måste vi ha någonting annat istället. Livet kanske, vetenskapen, mitt eget jag eller en majoritetsuppfattning. Vad är det högsta? Vad är det viktigaste? Vad har avgörande betydelse för oss? I Martin Luthers samtid skulle de här funderingarna tätt sig ganska främmande. Naturligtvis var Gud ofrånkomlig i det samhälle som Luther levde. Både Gud och den katolska kyrkan var självklara. Och människors liv i allmänhet var på många sätt förbundna med kyrkan. Ett samhälle utan kyrkan, det var otänkbart. Om kyrkan och samhället då, på Luthers tid, var tydligt sammankopplade, hur ska vi nu, vi som lever nu, tolka och förstå, kanske tillämpa det där vi har fått från Martin Luther? Han har uttalat in i ett sammanhang som är väldigt olikt vårt eget. Men vi får börja från början. Martin Luther föddes 1483. Staden, platsen, heter Eisleben. Och idag bär staden namnet Lutherstadt Eisleben. Ligger i östra Tyskland. Där bor idag kanske 20-25 000 invånare. Pappa Hans och mamma Margareta hade ett hus där som finns kvar idag. Det är eldhärjat många gånger så att det är bara murarna som finns kvar från det gamla huset. Och där någonstans föddes förstfödde Martin den 10 november 1483. Traditionsenligt så döptes han så fort som möjligt dagen efter. Och det var Martin av Toren, biskop från 300-talet, som var helgon som gav namn åt den dagen. Och därför fick den förstfödde Luther namnet Martin efter Martin av Tor. Martin kom alltså från ett enkelt förhållande. Pappan var gruvarbetare och blev med tiden allt mer förmögen. När de flyttade från Eisleben till Mansfeld så blev också fadern Hans en del av stadsfullmäktige. Och som sagt, ekonomin blev allt bättre i familjen. Pappan var ägare till några gruvor. Och familjen hade så mycket ekonomi så att de kunde satsa på utbildning, åtminstone för den förstfödde Martin, som fick gå i skola, först i Mansfeld, senare i Magdeburg och så i Eisenach. Han lärde sig bland annat att sjunga. Musiken fick tidigt en viktig betydelse för Martin. I Georgskyrkan i Mansfeld så var han kogosse, sjöng regelbundet där. Det var ju gudstjänster flera gånger om dagen. Han kom som sagt till Eisenach och gick där i skolan. Och där fick han speciell kontakt med en familj som heter Kotta. Som tog upp honom i familjen där. Och där berättar han också en liten parentes om musikens betydelse. Hur han med sina skolkamrater sjöng fyrstämmigt. Efter skolgång i Magdeburg och Eisenach så väntade nu högre studier Erfurt för Martin. Men innan vi tar oss dit så ska vi backa bandet tillbaka. Den samtid som är Luthers handlar väldigt mycket om kyrkans plats i samhället, eller samhälle och kyrkan. Och för att vi ska förstå något av hur det kan ha uppfattats på Luthers tid så tar vi oss till Naumburg, en stad inte så långt ifrån Mansfeld och Eisleben i östra Tyskland. Där finns en stor domkyrka, Naumburg dom. Där kunde det varje dag hållas uppemot 8 gudstjänster i kyrkans många altaren. Kyrkan är ganska märklig rent arkitektoniskt. Det finns en romansk krypta från 1200-talet. Och så finns det en påbyggnad och utbyggnad. 2 stycken kor. Det sista som är byggt, det är med gotisk stil. Och mellan dessa 2 kor i öster och väster, bara det är mycket originellt, så finns det då en kyrka i mitten, alltså ett mittskepp. Och där var det på Luthers tid naturligtvis inga bänkar eller stolar, utan det var en rörelse där människor kom och gick. Kyrkan var en samlingsplats där man möttes dagligen för kontakter, för möten, förutom för alla gudstjänster, uppemot 7-8 stycken kanske per dag. Den här Naumburg domkyrka får hjälpa oss att förstå vilken självklar roll som kyrkan hade rent platsmässigt i stan för människors medvetande, en samlingspunkt, en mötesplats och en gudstjänst som var självklar för folk i allmänhet. Kyrkan med sina 7 sakrament på den tiden, det vill säga dopet, konfirmationen, nattvarden, boten, den sjuka smörjelse, vigningen och äktenskapet, inramade varje människas liv från födelsen till döden. Det var närvaro av kyrkan för folk i allmänhet, en självklarhet. Även om man inte begrep allting i kyrkan, för språket var ju latin och predikan hölls ju inte alltid och undervisning var det så där med. Men det fanns ett ställföreträdande liv i kyrkan. Och det kan tydliggöras genom prästens roll vid altaret. Där prästen mer än att utdela nattvarden utförde en offerhandling där man menade att Kristus på nytt offras vid varje sådan mässa. Varje präst skulle varje dag fira mässa. Och där framför folket, de kunde se i bästa fall, åtminstone höra texterna. De kunde känna lukten av rökelsen i kyrkan. De kände igen de viktigaste orden på latin som de säkert kunde utantill. Till exempel, Agnus Dei quid tollis peccata mundi miserere nobis. O Guds lamm som borttager världens synd, förbarma dig över oss. Man kunde nog känna på något vis att Gud var nära. Så upplevde man det nog. Att kyrkan alltså hade en så ställföreträdande liv, det var genom prästen, men också genom hela kyrkans struktur. Påven, den helige fadern i Rom, ansågs vara Kristi ställföreträdare. Och därför var det inte konstigt att både Rom och Jerusalem var på något vis världens centrum. Rom var den heliga staden. Vallfärde, om man kunde nu ha råd med det, var ju det nästan viktigaste man kunde göra. Om nu både präst och påve var tydliga ställföreträdare, så fanns det då en mer folklig närvaro av det heliga i hemmen, och det utgjordes av helgonen. Varje dag var helgad åt ett visst helgon, vars liv och tankar man väl kände. I skolan hade man fått lära sig helgonens liv. Man visste vad det handlade om. Helgondagarna i kalendern var självklart det som vi känner igen som namnsdagar i våra kalendrar. I Luthers hem så hedrades Anna, den heliga Anna, Jungfru Marie moder, som var skyddshelgon bland annat för dem som arbetade med gruvdrift och bergsbruk, som alltså Martins far Hans gjorde. Det var helgon man anropade i kniviga situationer. Man föreställde sig dem som rent personliga närvarande och som företrädare inför Gud. Kyrkan omslöt alltså både samhället och den enskilde. Men det var kanske inte så enhetligt som man ändå trodde sig se. Både påvar och regenter var ofta i luven på varandra. Och biskopar av olika rang var mer kanske hågade efter makten och pengarna som doldes i alla ärenden än att vara andliga ledare. Det fanns en kritik alltså mot kyrkan också före Martin Luther. Både teologer och andra skrev försiktigt eller öppet om missförhållanden. Men man kan ändå karakterisera det medeltida Europa som katolskt, där kyrkan var självklart dominerande. När studierna var avklarade i Eisenach var det så dags för den 17-årige Martin att ta sig an högre studier. Det var inte enkelt och billigt att studera, men föräldrarna hade ju valt att sonen Martin skulle kunna ägna sig åt studier. Föräldrarna hade en plan, och genom att Martin kunde studera och utbilda sig så fanns det en möjlighet att familjens framtid och ekonomiska bärkraft skulle vara tryggad. Om sonen fick ett bra jobb så kunde också familjen klara sig bättre. Det fanns ju inget socialt nätverk när det gäller försäkringar, till exempel sjukförsäkring eller pensionsförsäkring, utan det gällde att barnen kunde försörja sina föräldrar om de blev gamla. Sagt och gjort. 1501 skickade så Martin till staden Erfurt, knappt 10 mil söder om föräldrahemmet i Mansfeld. Där skulle han förbereda sig för studierna vid universitetet. Erfurt var en betydelsefull stad, en stor stad. Handelsvägen via Regia mellan Västeuropa och Ryssland gick förbi stan. Idag är det stadens berömda Krämerbrücke, Krämerbron, som vittnar om hur staden på den tiden säkert genom tullar på andra sätt kunde tjäna pengar på den livliga trafiken från öst till väst. Staden var som sagt stor. Där fanns väl drygt 30 kyrkor, 30 kloster kanske. Och upp mot 700-800 munkar och nunnor. Staden var också berömd för sin textilindustri. Det fanns en planta med det Veide. Och den kunde man utvinna blå färg för att kunna färga textilier. Idag är staden huvudstad i förbundsstaten Thüringen och har drygt 200 000 invånare. När man kommer till stans centrum så ser man ett stort torg, och intill ligger berget, eller Domberget, där domkyrkan och Sankt Severi-kyrkan ligger bredvid varandra. Två mäktiga kyrkor. Domkyrkan stoltserar med världens största medeltida kyrkklocka. Den är gjuten 1497. Till denna staden kom alltså Martin Luther 1501. Martin Luther har skrivit många psalmer. Han menade att psalmen är ett sätt där man kan få sjunga ut evangeliet och sjunga in evangeliet. Musiken stod honom mycket nära. Han diktade psalmerna dels utifrån bibeltexter, och dels så kunde han använda salta psalmer som han ändrade om. Saltan var ju en bok som han väl kände till. Vi ska lyssna till psalm nummer 50 i Svenska psalmboken. Och texten lyder så här. Kom, skaparande, Herre god. Besök vårt hjärta, ge oss mod. Upplys vårt mörker, hoppet stärk. Du känner oss, vi är ditt verk. Du själv den högstes gåva är, och namnet tröstaren du bär. Du är den källa från vars djup allt liv, all kärlek strömmar ut. Låt hårda hjärtan fyllas av en kärlek utan svek och krav. Du all vår svaghet känner väl. Förnya oss till kropp och själ. En mångfald gåvor du oss ger, i dem vi klart Guds tecken ser, och genom dem når Faderns ord till alla folkslag på vår jord. Vår fiende ifrån oss driv, och med din frid hos oss förbliv. Ge ljus att vi din ledning ser, och hjälp att inget ont oss sker. Vår Fader vi lovsjunger här, och Sonen som uppstånden är, och dig vår tröstare, vårt ljus, idag och bortom tidens slut. Psalm 50 i psalmboken. På universitetet i Erfurt så infriade sonen Martin sina föräldrars förhoppningar. Han läste både snabbt och med goda resultat. Studenterna tillhörde en bose, ett sorts studentinternat, där dygnets alla timmar var noga reglerade. Det leddes av en rektor. Man började dagarna tidigt, vid 4-tiden på morgonen. Man hade både studier och måltider och sömn, och man hade regelbundna böner med texter och saltaren. Man bar studentuniform, hade socialt liv. Martin Luther spelade luta till exempel. Han var en omtyckt kamrat för bland sina studenter. Ett viktigt ämne för studierna var retorik. Man skulle lära sig tala korrekt rätt och väl och logiskt. Man skulle lära sig disputera, det vill säga författa teser som offentligt diskuterades och försvarades. Det var en väldigt väl vanligen förekommande sätt att driva forskning, utveckling vidare. Man visste också vad som var aktuellt i forskningen. Och när Luther senare anslår sina 95 teser så är det en självklarhet och någonting som ständigt ägde rum inom den akademiska världen med disputerandet. 1505, när så Martin tar sin examen, sin grundexamen kan man säga, så är pappa Hans väldigt, väldigt stolt. I ett brev i början av 1505 så titulerar han sin son inte med du som tidigare, utan med zi, det högtidliga ni, när han skrev brev till sin son Martin. Den miljö som Luther mötte i Erfurt var mycket stimulerande för honom. Inte bara med filosofi och kunskap i allmänhet, utan också tekniska förändringar som hade gjort att den tid som vi nu stannar inför, det var en föränderlig tid. Ta bara exemplet med boktryckarkonsten från 1450 ungefär, med Johan Gutenberg, som innebar ju en revolution. Tänk att kunna kopiera böcker och trycka böcker och tidskrifter och pamfletter ganska så lätt. Hade man haft en bok tidigare som fanns ju som dyrgripar, och man skulle kopiera den om den var försliten till exempel, det kunde ta upp mot ett år att skriva av en bok med dess vackra bilder och utsirade bokstäver. Men nu när man kan så att säga trycka bok efter bok, text efter text, papper efter papper och sen binda ihop dem, det var en verklig revolution som påverkade mycket. Och inte minst Luthers skrifter som på ett mycket, mycket enklare sätt än tidigare kunde distribueras i till och med flera tusen exemplar. Det var något alldeles enastående. Columbus resa till Amerika 1492 till exempel. Det var många nymodigheter, förutom då för Luther själv, kontakter med studier och högre forskning. Det som också kännetecknar tiden för Martin Erfurt var kontakter med de olika språken. Latinet kunde han ju flytande från skolåldern, och hebreiska och grekiska för att få kontakt med de gamla antika författarna. Det fanns en ny tid på gång. Det var något nytt på gång som verkligen märktes på olika sätt i Luthers samtid. Men det är också en orolig tid. Just i staden Erfurt fanns det en viss spänning, rent politiskt också. Pesten hade härjat några årtionden tidigare. Och Luthers egna bröder, två stycken, hade avlidit. Vi är nu framme vid året 1505. Och där ska vi strax stanna inför den händelse som på ett radikalt sätt förändrade den unge Martins liv. Efter sin examen i januari så började Martin Luther sina egentliga studier i juridik. Vi är framme nu i maj 1505, och strax därefter så har han ett sommaruppehåll och åker hem till föräldrarna i Mansfeld. På vägen tillbaka, då vandrade han, så kom han till byn Stottenheim som ligger bara en mil norr om Erfurt. Så blev han överraskad av ett åskväder och blixten slår ner i hans närhet. Han blev rejält skrämd och ropar till den heliga Anna, barndomshemmets skyddshelgon, och ber om hjälp. Hjälp, kära Sankta Anna, jag vill bli munk. Han avgav ett löfte där vid vägkanten. Och ungefär på den platsen har man idag rest en sten där det står om reformationens vändpunkt. Och det är verkligen så att den händelsen kommer att radikalt förändra Martins liv. Han klarade sig från åskvädret men stod fast vid sitt löfte. Nu skulle han bli munk. Trots högljudda protester, först från sina studentkamrater där hemma i studenten Bose, som blev förtvivlade över hans beslut, och sen hans far hemma i Mansfeld som är utom sig av ilska för att sonen lämnar denna vägen som var utstakad för honom. Men han hade lovat och han höll sitt löfte. Och vi är nu framme vid juli 1505 när den unge studenten Martin strax ska bulta på dörren till klostret i Erfurt. Det här är alltså en del av en serieprogram om Martin Luther, om hans liv och samtid och hans teologi. Och jag som talar heter Carl Magnus Adrian och jag bor i Öxnevalla.